Välkomna tillbaka då till del två av vulkanerna.
Välkomna.
Vi har pratat om var man kan hitta vulkaner, var de uppstår.
Mm.
Så ska vi prata lite om hur de ser ut, vilka typer som finns.
Mm. Absolut.
Det finns ju några olika huvudtyper, kan man säga.
Mm.
Som är lite klassificerade, mycket utifrån hur de ser ut egentligen. Kanske inte alltid efter hur de fungerar.
Nej,
internt lika mycket.
Man kan ju, om man tänker på arketypen av en vulkan.
Mm.
Hur ser den ut? Vad är det man ser när man tänker på en vulkan?
Det är ju ett ganska högt, relativt spetsigt, kanske till och med lite isolerat berg.
Mm.
Typ.
Med en avkapad topp där det kommer lite rök.
Ja, precis. Från, så här. Den är lite taggig där uppe och så är det som en, den är som en, ja, lite cylinderaktig längst upp.
Exakt.
Ja. Vad är det för typ av vulkan?
Ja. Det är väl en stratovulkan.
Ja, det är det ju då. För de ser ofta ut som höga branta berg.
Precis.
Några exempel på stratovulkaner är Mount Fuji i Japan.
Just det.
Vesuvius i Italien.
Där har man varit en gång.
Ja, nej, inte jag.
Nej.
Och ja, vi kan ju också nämna Mount Doom i Mordor.
Mm, just det.
Det är kanske inte uttalat att det är en stratovulkan, det vet jag inte. Men...
Nej, men om man tittar på den och ska bedöma så är det ju, det känns ju som en stratovulkan.
Mm. Och det ska ju då också vara den typ som orsakar de farligaste utbrotten. Och det känns ju också rimligt med hur den reagerar när ringen slängs i.
Ja, det är ju ett väldigt starkt utbrott som den får.
Mm. Sen överlever ändå Frodo och Sam i närheten där, vilket kanske är,
ja, det är
orimligt.
Men... Det går ju att diskutera hur nära sanningen det var.
Ja, den geologiska rimligheten i det.
Exakt.
Men i alla fall, stratovulkaner är då uppbyggda med skikt av vulkanisk aska, lättflytande lava och mer trögflytande lava.
Mm.
Så att det ändå finns, det finns material som rinner bort lite längre och det finns en som stannar närmare, så att det bygger väl ändå ett lite toppigt berg.
Ja, exakt.
Så. Till skillnad från en annan typ då, som kallas för sköldvulkaner, där det är generellt lättflytande lava som rinner ut. Och den här, den hinner ju rinna ganska långt då, innan det stelnar. Och därför så blir ju de här liksom bredare i formen, formade som kupoler eller som, om man kollar uppifrån, kan se ut som en sköld.
Ja, just det.
Och det är ju de som då blir störst i liksom diameter, men inte så höga. Och där är Mauna Loa på Hawaii ett exempel, som vi sa är den största.
Ja.
120 kilometer i diameter.
Ja, det är ganska mycket.
Ganska rejält. En tredje typ som vi kan nämna är den som kallas för caldera. Vilket är ett namn som kommer från det spanska ordet caldera.
Mm, som betyder?
Kokkärl.
Just det.
För den ser ut som en gryta lite grann.
Uh-huh.
Och den är uppstått efter då ett utbrott där magmakammaren inuti töms. Och då försvinner ju stödet för berggrunden ovanför, så den kollapsar i ett stort hål. Som ofta beskrivs som en krater. Men en krater är ju egentligen någonting, alltså där det har slagit ner typ en meteorit.
Mm.
Men det här är ju själva verket snarare ett slukhål.
Just det. Så kalderor har alltså varit en annan typ av vulkan innan?
Ja, precis. Det kan väl ofta vara stratovulkaner liksom, som får någon riktigt rejält utbrott. Och så är det en kaldera sen.
Mm.
Yellowstone har vi där.
Ja.
Som ett exempel. Den är också ganska stor. 70 gånger 45 kilometer typ storlek.
Det är helt okej.
Ja, jag inte klaga på det.
Nej.
Så kan man ju också nämna en då typ av vulkan, eller ibland står det liksom som en typ av vulkan, men det är det ju inte riktigt. i alla fall supervulkan.
Ja, ja, absolut.
Vilket känns som att det är en liten sån här, ja, en grej som är intressant för att det låter så farligt och häftigt. En egen grej rent geologiskt.
Ja, och alltså definitionen av en supervulkan är ju snarare baserad på hur stort utbrottet kan vara. Alltså hur mycket magma som kan spy komma ut ur...
Ja, det där. Det har jag funderat på när jag skriver. Vad heter det? Den spottar ut?
Ja,
den
ja.
Slungar ut?
Jag vet. Tycker det är svårt. Även det är hur mycket magma som finns i magmakammarna och hur mycket som kan komma ut och på samma gång.
Ja, exakt. Det finns ju en mätskala.
Ja, just det.
För det där.
VEI.
Mm. Och det man mäter i den skalan då är dels volymen med material av olika slag som då slungas ut ur vulkanen. Höjden på askmolnet som blir och även utbrottets längd. Den här skalan, den har kanske ingen övre gräns så definitivt. Men i praktiken så går den från 0 till 8. Där 8 då klassas som en supervulkan.
Mm.
Och den här är också på samma sätt som Richterskalan då för jordbävningar. Så ökar den logaritmiskt. Så det är liksom för varje steg uppåt på skalan så är den 10 gånger större.
Så 5 är 100 gånger större än 3.
Ja, så blir det ju. <Just det. laughs> Ja, ja, men det ska ju stämma då. Och det här är ju då extremt ovanligt. Även om supervulkaner är lite på tapeten. Lite ja. Modeord, kanske.
Mm.
Inte minst i amerikanska filmer på YouTube.
Ja, det är väldigt, väldigt dramatiska filmer.
Så ja, om det nu väl exploderar en supervulkan, då blir det jobbigt. Om man kollar på beskrivning av de olika nivåerna på den här skalan då, så beskrivs till exempel 0 som icke-explosiv, 1 som mild och 2 som explosiv och så vidare, upp till 8 som beskrivs som apokalyptisk.
Ja, ah, okej. Okay.
Och ja, det är väl ungefär så det är då.
Mm.
Om det väl händer. Det hände bland annat på ön Sumatra i Indonesien för 70 000 år sedan. Vulkanen Toba.
Mm. Det var ett tag sedan.
Det var ett tag sedan. Och det var då det värsta utbrottet under de senaste 25 miljoner åren. Och den här hade då index 8.
Mm.
Och som bland annat då beräknas ha varit 100 000 gånger större än Eyjafjallajökull.
Just det.
Där som rubbade flygtrafiken för 10 år sedan.
Mm.
Typ. Och det finns en teori att det här utbrottet nästan utplånade hela mänskligheten. Om man kollat på genetisk forskning så kan man se att det finns liksom en flaskhals i antalet människor på jorden just den här tiden. Och det kan ha funnits så få som 600 människor kvar.
Oj.
Som resultat av det utbrottet.
Oj.
En kontroversiell teori då, det finns inte så mycket bevis att hitta från den tiden. Det är ju liksom 70 000 år sedan.
Jo.
Men det är ändå lite talande för vad en supervulkan kan åstadkomma. Att den teorin finns.
Ja.
Men när det väl smäller då, när en vulkan får sitt utbrott,
mm.
Vad är det som händer då egentligen?
Bra fråga.
Har vi något svar på det?
Det har vi väl. Det man kan börja med att säga är att utbrotten kan ju se väldigt olika ut. Och bland annat så beror det på mängden kisel i magman. Ju högre mängd kisel det är, desto fastare är magman. Och om magman är fastare så leder det till mer explosiva utbrott. Och generellt sett så är det så att ju längre magma har lagrats i jorden då, desto mer kisel innehåller det. Så det är en sån faktor som bestämmer hur ett utbrott ser ut.
Det påverkas väl till viss del också av om det är vatten inblandat.
Ja, det finns någonting som kallas för freatiska utbrott. Som är när magman stöter i grundvatten.
Mm.
Och grundvattnet förångas på direkten. Och det finns några exempel på sådana här utbrott. Mount St. Helens till exempel, som var ett väldigt stort i USA. Som hade väldigt stora konsekvenser också. Så det är egentligen en explosion av ånga, vatten, aska och sten. Som då slungas ut ur vulkanen i ganska hög hastighet. Och de här utbrotten, då frigörs oftast ganska stora mängder giftiga gaser. Så mycket koldioxid och vätesulfid till exempel. Och det är ofta en sån faktor som leder till att folk dör.
Mm.
Att de snarare förgiftas än träffas av magma eller sten. Lava då, eller sten.
Ja, just det.
Det finns, som sagt, Mount St. Helens är ett exempel. Sen finns det också ett av historiens största vulkanutbrott vid Krakatoa 1883. Det tros i alla fall ha varit ett freatiskt utbrott. Och Kilauea på Hawaii, ett annat exempel. Där var det ett utbrott 1924 som uppskattningsvis kastade ut 8 ton sten upp till 1 kilometer bort.
Mm.
Så ändå ganska explosiva, ibland i alla fall.
Men ja, det man kan säga generellt om utbrotten är ju att det är när magman fylls på till en grad där trycket blir för stort. Och det kan påverkas av gasinnehåll, reaktioner med grundvatten och sådär.
Ja.
Det finns ju många olika varianter.
Ja, man kan ju också nämna Kilauea igen. Där finns det en annan typ av utbrott som leder till pyroklastiska flöden.
Mm.
Vad vet vi om pyroklastiska flöden?
Ja, pyroklastiska flöden. Om man börjar med att säga då att det är egentligen 3 typer av material som kommer ut vid ett utbrott. Det är ju då gaser som du pratar om, som är till stor del vattenånga, men även andra farliga saker. Mycket svavelföreningar.
Mm.
Det är lavan förstås. Och sen är det det pyroklastiska materialet som också kallas för tefra. Och det här är lite allt möjligt egentligen. Det är partiklar i varierande form och storlek, så att det är allt från aska, de som är mindre än 2 millimeter i diameter räknas som aska.
Mm.
Sen är ju vulkanisk aska, den är ju, det är kanske inte riktigt som aska som man känner till annars riktigt. För det är ju ändå bitar av berg kan det vara, så den är rätt tung.
Mm.
Och sen om det blandas med vatten, det kan göra rätt mycket skada bara det liksom. Rasa hus liksom av den tyngden.
Så. Ja, exakt.
Men det är allt från det till liksom, ja, men block som slungas ut. Och vid vissa tillfällen då så kan det skapas som en lavin egentligen. En vulkanisk lavin som flödar ner. Så det är en typ av sluttningsprocess. Och det kan uppstå på lite olika sätt. Till exempel om lava från ett tidigare utbrott har täppt till ett rör inne i vulkanen som då håller emot trycket ett tag. Och sen brister det, allt exploderar och liksom en ström av alla de här gaserna, aska och sten och så vidare skickas ut. Så blir det liksom för mycket på en gång och det forsar ner som ett sånt pyroklastiskt flöde. Men det kan också vara att det skickas upp i luften först. Det kan gå flera kilometer upp i luften. Kyls ner och sen kommer som någon slags galen nederbörd.
Mm.
Som också bildar en sån lavinaktig grej. Och det här är ju saker som kan komma upp i liksom 100-tals kilometer i timmen och ha en värme på över 1000 grader Celsius.
Ja.
Det är inte något man vill drabbas av.
Nej, nej.
Och det är väl den dödligaste aspekten av vulkanutbrott.
Mm.
Vesuvius år 79 efter Kristus.
Ja.
I ett exempel.
Det har man ju hört en del av.
Där skickades material upp 33 kilometer i luften. Och ja, några dagen efter, tror jag, kom pyroklastiska flödet. Och begravde då Pompeji och även staden Herculaneum. Och ja, studier på det har visat att den där värmen på det flödet var väl över 300 grader. Och ja, det räcker för att folk ska brännas ihjäl väldigt, väldigt snabbt.
Så är det.
Och ja, den Pompeji då begravdes under ungefär 5 meter aska. Så det är lite vad ett pyroklastiskt flöde kan orsaka.
Mm. Sen har vi en annan faktor som heter, det kallas för VOG, vulkanisk svaveldimma.
Mm.
Och den här dimman då är egentligen bara det. Liksom. Det är luftburen vattenånga med svavelpartiklar i sig. Som generellt inte är superfarlig. Men om ett utbrott pågår i en månad eller mer, då kan det bli farligt för människan också. Så till exempel skulle man kunna tänka sig att på La Palma kan det här vara ett problem.
Mm. Eller det här som var på Island.
Ja,
tidigare.
Precis. Det är möjligt. Så jag har en anekdot också.
Mm.
Från när jag var på Nya Zeeland. Då vi körde en vulkanvandring över 2 eller 3 vulkaner. Och det var verkligen så här Mordor. Man tänker sig att man är i Mordor.
Mm.
Mörkt. Väldigt dimmigt. Och sen är det den här svavellukten också. Liksom. Att det luktar som ruttna ägg. Typ.
Det låter ju som att det skulle kunna vara en vulkanisk svaveldimma.
Möjligtvis.
Det var på en vulkan. Det ja. Luktade svavel. Det var dimma.
Ja, kanske. Jag ställde inte den frågan just då. Men det var spännande i alla fall.
Mm.
Uppleva.
Ja, men det var väl en bra avslutning på den här delen.
Mm, det kanske det var.
En liten personlig anekdot.
Exakt.
Men ja, så då har vi del 3 kvar.
Med lite riskanalys och konsekvenser. Och...
ja, lite människan.
Ja.
Och vulkanen.
Får försöka komma in lite på det.
Mm. Men först hade du förberett någonting.
Just det. Det kan vi ta nu.
Det gör vi.
Nästa.
Hagfors.
What?
Nästa.
Nuuk.
Nej.
Nästa.
Mikronesiens förenade stater.
Vilse på världskartan.
Är vi redo för lite vilse på världskartan?
Ja, det tycker jag.
Vi har koll på reglerna.
Ja, jag har det i alla fall.
Ja, jag tror att de flesta har det.
Mm.
Vi börjar om du... känner dig färdig?
Ja.
På 5 poäng. De 12 000 flodernas land. Mm. Kanske ett lite missvisande namn då bara 1000 av de floderna räknas som större vattendrag. Landet är ganska litet i ytan. Ungefär 1/7 av Sveriges yta. Och en befolkning på 2 miljoner.
Nej, det var svårt. Jag känner inte till något 12 000 floders land, så vi får nog fortsätta.
Okej. Detta platta land, med kullandskap i de östra delarna, ligger i ett stort slättområde, men liknar mer taigans biom. Landet befolkades tidigt av bland annat kuronier, selonier och semigallier och styrdes i över 1000 år av främmande makter.
Semigallier...
Mm.
Ja, nej, du får fortsätta alltså.
För 3 poäng. Landet fick sitt nuvarande namn på 1800-talet och fick sin senaste självständighet 1991. Hela huvudstaden är ett av UNESCOs världsarv och du kan dessutom besöka Struves meridianbåge som sträcker sig genom 8 olika länder.
Struves meridianbåge.
Som då också är ett världsarv, ska tilläggas.
Bågen?
Ja.
Okej. Okay.
det är punkter på den här bågen som är uppsatta som världsarv.
Mm. Ja, det fattar jag ingenting av. Men självständigheten 91, det känns ju som att det hände ju mycket i Östeuropa här. Men det var ju i många länder där som gamla Sovjet och sådär. Det är lite sådana. Ja. Det är där jag är, men jag har svårt att placera ett land av det här. Ja. Jag skulle kunna dra till med en liksom ganska vild gissning, men nej, Erik, nej, kan fan, nej, du får ta en till alltså.
2 poäng. Detta basketland kallades tidigare Livland och delar av landet tillhörde Sverige mellan 1629 och 1721. Liviska räknas fortfarande som ett urspråk eller minoritetsspråk med särskild juridisk ställning.
Ja, Livland, okej. Okay. Det är ju på andra sidan Östersjön. Ja, det måste ha någon av baltländerna, men vilken, har de bara 2 miljoner invånare? Nej, jag måste ju säga att det, ja, jag måste svara här. Och jag tror att, ja men, jag säger.
Vi går vidare till 1 poäng. Vill du resa hit? Det lättaste sättet är nog att ta färjan från Stockholm och ta sikte mot Baltikum. Du kan också passa på att köpa den inhemska spritsorten som är döpt efter landets huvudstad, Riga Balsam.
Fan!
William svarade.
Estland.
Det var tyvärr fel.
Ja, det blev ju lätt på sista där.
Ja, ja.
Lätt.
Visst. Ja, det kan ha varit en sån som jag gjorde lite för svår för att det var ett land som låg så pass nära.
Ja, men det är också ett land som...
Det är Lettland då, ska jag säga.
Ja. Ett som man har varit i, liksom har varit där och åkt runt till och med på en exkursion.
Mm.
Så, ja, det blir ju så. Att, ja, men jag tänker att Tallinn också skulle kunna vara nästan ännu mer.
Ja.
Väldigt känd för sin gamla stadsdel och sådär.
Ja.
Ja.
Möjligtvis.
Nej, det stod mellan dem, men jag gissade fel.
Ja, det var nära. Absolut.
Så kan det gå.
Var det Taigans biom som stökade till? Att du tog det som var längst norrut?
Nej, det var mer att jag trodde mer på Tallinn som världsarvsstaden Riga.
Jag förstår.
Ja, ja.
Nu vet du hur det känns. Det var första gången.
Ja, jag tror det faktiskt. Ja. Det var väl på tiden då.
Kanske.
Okej, men där säger vi hej då för del 2.
Ja, det gör vi. Och återkommer med risk och sånt.
Sånt.